Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, noen ganger så blir du eksponert for en fantastisk ny løsning eller teknologi, og så begynner du å bruke den, og så blir det bare yes, 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 og så plutselig blir du ulovlig.
Ja, det er...
Det er kjempefrustrerende.
Ja, det er trist.
Ja, det er det.
Og så når colaen kom, ikke sant? Da var det coca-blader igjen, men det ble ulovlig.
Det var før min tid.
Ja, det var før din, men
du ikke min. Du husker det, det er imponerende. Ja, ja. Men det var jo noe jeg kan forstå, at de forbyr det. Men dette gjelder en løsning som jeg mente var genial, og som var god for oss alle.
Alle mente det.
Ja, eller god for de aller, aller fleste.
Ja da. Ja. Ja.
Vi snakker om Uber.
Ja.
Og det er riktig nok nå en håndfull år siden jeg brukte den i Norge. Jeg bruker den jo når jeg er i utlandet.
Ja, jeg har også brukt den i USA.
Ja, god oversikt. Du bestiller, du vet hvor sjåføren er. Du kan rate sjåføren, sjåføren rater deg. Så du føler en trygghet og en presisjon. Og så har det jo vært rimeligere, selvfølgelig, enn alternativene.
Og så kom den mye fortere, ikke sant? Ja. Det var en helt annen trygghet.
Ja, det var i hvert fall frustrerende at den allmenne Uber-tjenesten forsvant i Norge. Men nå får vi en liten oppdatering, for i studio så har vi med oss Nordensjefen i Uber, Peter Løfstrand. Velkommen.
Takk så jättemycket. Kul å være her.
Du skal vite det, Peter, at det er ikke alltid at vi er så panegyrisk hyllende til gjesten sin teknologi som det vi er i dag.
Nei.
Men vi har savnet Uber, og nå må du fortelle oss hva status er.
Jajamän, det gjør jeg med glädje. Og det er alltid kul å høre at tjänsten er uppskattad. Så...
Uber ble jo startet for en ganske mange år siden, og så kom det til Norge. Men når ble det startet, og når kom det til Norge?
Så hva som helst, vi lanserade Uber i 2014 i Norge.
I Norge, ja.
Och sen dess har vi funnits i marknaden. Så vi har en lång erfarenhet av den norska marknaden och har varit här konstant i olika former fram till 2022, bland annat under sällskapsvagnslöjve då som Uber Black. Som
ja, det är en sån limo-grej och det hade du inte råd till. Men den versionen jag likte, den försvann.
Just det.
Ja.
Så 2020 kom en ny reform i november. En ny taxireform från regeringen, och den gav oss då möjlighet att återlansera vår huvudprodukt som heter Uber X. Ja. Och det är den vanliga produkten. Och tillsammans med den så lanserade vi också Uber Green som är vårt helelektriska alternativ.
Ja.
Och vi ser att Norge är ju i framkant vad det gäller elektrifiering och miljö här, så vi kände att det var också en väldigt relevant produkt. Så nu har vi funnits på marknaden sedan 2020 med den här fulla portföljen då.
Men lite av idén med Uber, som jag husker det från USA, det var att vem som helst kunde melde sig på som Uber-chaufför. Det går inte längre i Norge.
Det är korrekt. Så som vår modell fungerar, så om du är professionell taxichaufför med licens och alla dokument och ett eget företag, eller om du jobbar för ett åkeri som i sin tur då driver ett taxiföretag, då kan du signa upp och använda dig av Uber-plattformen.
Men la oss bare først ta igjennom det. Jeg må da ha et taxiløyve, som det heter i Norge. Og så må jeg ha et foretak, eller et enkeltmannsforetak, eller et eller annet. Eller jobbe hos Odd-Rikard sitt taxiselskap. Og så må jeg ha en app fra Uber, eller er det den samme appen som jeg bruker som når jeg bestiller?
Det er en annen app for deg som førere, som du anvender en førerapp, exakt.
Och så i bilen så har jag skönt att du måste ha ett taximeter. Taxi.
Ja.
Och det kan jag köpa, och det må jag installera i bilen min, för att det må jag ha för att bli godkänt.
Ja, men det är ett krav också för taxitrafik.
Kan man bara gå och köpa ett taximeter?
Det finns företag som säljer lösa taximeter, så att säga. Det kan du absolut gå och köpa en. Du har inte mycket nytta av den om du inte installerar den och använder den, såklart. Men det finns, så att säga, flera företag som tillhandahåller det då.
Ja, och när jag söker då, hvis jag har ett taxameter och jag har löyve och allt detta, så går jag in på den förerappen och så söker jag för att vara chaufför i Uber.
Jajamän, då går man igenom en process då man laddar upp dokument som då bevisar att du har alla rätt behörigheter, där du får skicka in bilder som bevisar att du har en taximeter och så vidare.
Checkar du bilen med då?
Och vi checkar bilen så att vi har rätt modell registrerad, så till exempel om din bil är elektrisk så får du automatiskt access till att också köra resor Uber Green och så vidare. Eller och så när vi har kontrollerat att allting finns på plats och allting stämmer och vi kollar det här också mot, mot registret av löven då, att, att det är giltigt och så vidare. Då godkänner vi det och det här kostar ingenting utan du kan signa upp helt fritt och sen använder du appen efter det precis som du vill logga in och sen börjar du få reseförfrågningar som du då kan köra.
Så filtret eller alltså terskeln för mig till att bli en Uber-chaufför i Norge är ju ganska likt det att vara taxichaufför då nu.
Det är i stort sett exakt samma. Skulle jag säga, men lagen är den samma, kraven är de samma, licensen är samma så det är ingen skillnad på taxindustrin där i kvalifikationer på förarna.
Men hur många chaufförer i en by som Oslo då? Hur många Uber-chaufförer är det i Oslo nu? Kan du si något om det?
Ja, när vi lanserar både nya städer men även ett land och så, så börjar vi alltid i liten skala för att se att intresset finns där, för att se hur stort underlaget är och så vidare. I Norge 2020 så var vi ju mitt i en pandemi och det har naturligtvis påverkat industrin.
Ja, det fick lov till att sätta igång igen.
Exakt, exakt. Ja. Ja. Men vad vi har sett sedan restriktionerna upphävdes då i snart ett år sedan är att det har vuxit väldigt fort. Intresset finns där. Förare har sökt sig till oss både i Oslo men även i andra städer i Norge och efterfrågan har varit jättestor. Vi har växt nu under förra året till närmare 700 aktiva chaufförer på plattform. Och under det tidigare året nu har vi också lanserat 3 nya städer i Norge. Först Trondheim, sen Bergen och Stavanger också. Just på grund av att vi ser den här ökade efterfrågan.
Det är ett ganska genialt system för att det är ju en stor grad av self-service här. Akkurat som på nettbank, så att du betjener dig själv, så slår du in adressen själv. Och så är det ett system i bakkant med kart och tillgängliga chaufförer och sånt som kopplar allt det där.
Ja.
Ja, så det är ju och bara det att liksom fortälla chauffören var du ska är ju rationellt.
Ja. Uber började ju som ett teknologiföretag. Ja. Och 2019 ställde man sig den frågan, 2009 ursäkta, hur tar man sig enklast från A till B med en enkel knapptryckning? Och det är det vi har fortsatt att iterera på, utveckla och förbättra. Det är den här enkelheten. Att man vill ta sig från A till B och vill få sin bil snabbt levererad och det ska gå enkelt.
Ja, och jag må inrömma, Richard, att när vi står här i starten av 2023 så var inte jag klar över att Uber X alternativ var tillbaka i Norge.
Uber X har varit där hela tiden, men vanlig Uber.
Ja.
Okej. Okay. Uber Black, ja, sorry. Ja.
Uber X är den som har återkommit.
Ja. Nej, det tror jag väldigt många inte är klar över.
Ja, det är ju en jämförelse.
Ja.
Här
det är TV-vise män man startar banke på.
Nej, men det är ju fantastiskt. Men Peter, när vi är så heldiga att ha dig här, du, jag skönner det att Uber är noterat på börsen i USA och där är pisken stor och vond, hvis du säger något du inte bör säga, si, men dere har ju andra koncepter också. Dere kör mat. Och jag är väldigt intresserad i hur det går med elektrifiering med såna droner. Jag kunde tänka mig att sända och dricka med sån elektrisk drone luftvägen, inte sant? Så vad med dessa andra tingen då?
Ja, men absolut. Under årens gång har vi utvecklat många andra tjänster. Uber Eats är vår andra stora som då är matleverans. Den finns för nu inte i Norge tyvärr.
Men då snackar du om Foodora konkurrent.
Exakt, exakt. Ja. Samma koncept. Sen har vi även en service som heter Uber Connect där man kan skicka paket mellan varandra då, men i realtid så det går lika snabbt som att beställa en bil och åka någonstans till exempel. Och det är många andra tjänster som vi fortsätter att kolla på vad marknaden frågar efter. Och en nyhet jag kan dela är att vi precis har lanserat en ny tjänst som heter Uber Gästresor. Baserat på feedback vi har fått är det många som använder appen för att beställa resor åt andra. Ja, man kanske vill skicka hem sina barn från fotbollsträning eller någonting annat och vill veta var de är hela tiden och ha kontroll på det via appen. Och så nu kan man alltså beställa resor åt andra personer också.
Också här i Norge?
Också här i Norge.
Alltså på din regning.
Ja, exakt. Ja.
Det är ju ett kjempekoncept. Ja. Har du full kontroll på inte bara vad det kostar, men var det är och att det har kommit fram och i det hela tatt.
Precis. Och de här transparensen runt kostnader, runt var man är och att bilen följer rätt rutt, allt det här är ju del av vårt säkerhetskoncept och det är verkligen prio ett för oss när vi utvecklar alla våra nya tjänster. Säkerheten i industrin är liksom något vi vill ligga på topp.
Du, jag tänker på det här, alltså det har ju kontroll på alla kilometer hvor det kört av väldigt många chaufförer och det prøver å optimalisere sånn at folk har kjøring hele tiden. Det må gjennom årene ha spart utrolig mange kilometer. Har du noe idé om hvor mange?
Jättebra fråga. Jag har inte några klara siffror på hur mycket det kan ha sparat, men du har helt rätt. Effektiviteten vi vill uppnå är ju att när man har som chaufför eller som åkare investerat i en bil som är ändå en kostnad att investera i, allt, då ska man ju köra effektivt. När man sätter sig bakom ratten vill vi att förare ska vara så effektiva som möjligt. Så det är därför vi ständigt förser förare med förfrågningar för resor. Från där de är till nästa, till nästa, till nästa stopp. Och på så sätt får vi upp en otrolig effektivitet i användandet. Och ju fler folk vi sätter i färre bilar, desto mindre bilar får vi på gatan, desto mindre trängsel, desto mindre utsläpp. Och hela det här leder oss att säga mot en mycket bättre samhällsbild.
Ja, för det må vi också in på. Du var inne på det med framtiden och en bättre framtid. Vad gör Uber, alltså förutom att köra färre kilometer och transportera fler med mindre mindre utsläpp så länge de inte då väljer Uber Fossil eller ett eller annat sånt men vad gör vad impacten på commitment om att bli grönare och reducera utsläpp.
Så vi har väldigt ambitiösa commitment där. Globalt så har Uber satt öronmärkt $800 miljoner för att hjälpa till att göra den här omställningen till elektriskt. I Europa så är vårt mål att vara helt elektrisk plattform 2030.
Aha. Så då kan jag inte komma med en diesel- eller bensinbil och få godkänt
den. Tyvärr. Och kommer du här i Norge, då blir det svårt redan från 2024. Jag vet ju att ni ligger längst fram i det här racet faktiskt. Och är väldigt ambitiösa i era mål för elektrifiering. Så det är ju verkligen en utmaning, men också en väldigt positiv väg vi är på väg här. Så det blir jättespännande att se hur det här kommer att utvecklas i Norge.
Jag tänker på att så som taxilovgivningen har kommit nu, det har varit en liberalisering så att du har fått väldigt många nya sällskaper som är små. Och det är otroligt dåligt för effektivitet som du snackar om. Egentligen borde ju alla sammen vara inne under ett sånt optimaliseringssystem. Alla som körde.
Ja, det är nog att dela på teknologi det Richard, och det var ju det Uber gjorde, men samtidigt ska ju den enskilde chaufför kunna leva av det de håller på med då.
Og, ja, for det vil jo sette en maksgrense på hvor mange chauffører trenger vi her. Mm.
Men det er jo litt som, det er litt som frisøren Cutter, ikke sant, som begynte med lav pris. Nå er det, prisen har jo økt ganske mye.
Ja da.
Og det var jo forventningen også med Uber at i starten så var det veldig billig, men nå er det jo sikkert jevnt seg litt ut, men effektiviteten i volym i antall som bruker en plattform vil jo kunne tas ut da. Så derfor... Peter, må jo dere lage sånne taksametre da, sånn at prisen på de går ned. Men det er jo spørsmålet mitt egentlig, innleder til. Norge er jo kanskje et litt sært marked i forhold til andre land. Vi har vel forskjellige regler. Kan du si noe om, er vi liksom ekstra kravstore til sjåførene i Norge, eller er det vanlig at det er sånn ute i Europa og i verden for øvrig?
Om jag jämför med vad jag ser på den nordiska marknaden så tycker jag nu att den norska regleringen ligger ganska mycket i linje med det.
Ja.
Och det är klart, jag tycker att man ska ställa vissa krav. Det är en säkerhetsfråga och vi vill att det ska finnas vissa kvalifikationer för den här typen av service. Å andra sidan måste vi tänka på att det är väldigt många chaufförer som jobbar utifrån deras egna förutsättningar. Vissa jobbar kanske bara helg, vissa jobbar väldigt...
Ja, ja.
Temporärt och så vidare.
Men det är fullt möjligt i systemet deras.
Exakt, man har ju den flexibiliteten. Ja. Man väljer helt och hållet själv när, var man vill köra, om man vill acceptera en resa eller inte. Och med det så ger vi ju en väldigt stor frihet och det är en flexibilitet och det är det chaufförer alltid säger att de uppskattar med oss. Men därför måste man ju också tänka då på att vissa kostnader blir väldigt höga för chaufförer om man så att säga inte använder det varje dag. Så. Ja.
Alltså jag husker vi så med gru på hur det var blitt i Sverige när det liberaliserade, ikke sant? Du blev spurt om du ville ha drosje på Arlanda och så var det liksom var vant en pris och så kostade det fem gånger så mycket. Mm. Och nu är det sån i Norge också. Ja, du på
men inte på Uber.
nej, men det är därför det.
Nej, men det är viktigt att man kan se priset innan och det är en sån funktion som vi verkligen har implementerat för att förare alltid har bett om det att det tar bort så mycket av frustrationen med diskussioner om priset. Man vet alltid vad det kostar innan man beställer.
Ja. Men, och Rickard var ju sån att alla de lugubre chaufförerna gick ju runt och så efter dig. Kommer inte Valmot snart för då vet vi att vi kan lura han.
Ja, men det är ju sån delvis ändå.
P, Peter, avslutningsvis så må jeg stille et spørsmål angående denne rangeringen. Fordi når jeg er ferdig med en Uber-tur, så kan jeg rangere stjerner til sjåføren.
Ja.
Men sjåføren kan også rangere meg.
Ja.
Og jeg vet at jeg har ikke, jeg mangler liksom en tiendel på å ha toppscore.
Gjør du det?
Ja, jeg gjør det. Og så lurer jeg på, hvis jeg får lav score, blir jeg da nektet å kjøre? Hvor lav score må en sjåfør ha for å nekte? Altså, er det et system der?
Altså, systemet finns till först och främst för att skapa den här tryggheten. Ja. Vi vet att det är en chaufför man kan lita på, men också att det är en resenär som uppför sig. Så att, det är en viktig del av hur vi bygger den här communityn och tryggheten. Vi har inte exakta gränser där en chaufför blir direkt avstängd. Det händer inte. Utan om vi ser att det är ett upprepat beteende och att en chaufför eller en resenär ofta får lågt betyg flera gånger i rad, då får man då en uppmaning att kanske kontrollera det här eller höra av sig till Uber. Och vid ett visst tillfälle så hör vi av oss också och undrar hur går det? Är det någonting vi kan hjälpa till med? För vi vill ju att alla ska lyckas. Vi vill att alla ska erbjuda en bra service och få en bra service. Så vi använder det som ett riktmärke för att se hur att det överlag finns en hög kvalitet och standard. Och skulle det vara något så kan vi alltid då komma in och hjälpa till.
Är det många passagerare som har dålig betyg?
Nej, det är väldigt högt betyg överlag. På förarsidan framför allt ligger det över 4,92 nu i Norge om jag kommer ihåg rätt. Så
det är imponerande. Väl, Peter Löfstrand, Nordenchef i Uber, tack för att du kom inom oss.
Tack så jättemycket.
Och så nästa gång, och Rickard, när vi ska ut resa, kanske jag ska putta dig i en esk och bruka sån Uber Connect. Då får du i alla fall inte dålig score. Tack till Odd Rickard, och mitt namn är Jan Moberg.